Podplay.
Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Redan nu kan du lyssna på 2 extra avsnitt exklusivt på Podplay. Det ena avsnittet handlar om Alicia som berättar om en chef som hon hade när hon arbetade på en bar. Och det andra avsnittet handlar om Sofie som berättar hur någon som var hennes nära vän blev besatt av henne och förföljde och stalkade henne under flera års tid. I slutet av avsnitten så får ni höra relationsexperten berätta mer både om hur man gör när man har en stalker efter sig, men även en chef med psykopatiska drag. Så gå in och lyssna på podplay.se eller appen Podplay. Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag heter Emelie Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är relationsexperten Mikael Larsen. Välkommen hit.
Tack.
Idag ska vi prata om ämnet att lämna en psykopat eller narcissist. Hur gör man egentligen för att lämna en psykopat? Och vad gör man när man inte kan lämna? Med oss idag så har vi ju dig, Mikael, som kommer att reda ut det här mer på djupet. Men innan vi börjar prata om det här så kanske du bara kan börja med att presentera dig lite kort.
Som sagt, jag heter Mikael Thor Larsen och jag har kommit in på det här spåret med narcissism och psykopati på grund av ett stort antal klienter som jag har haft i mitt arbete som relationscoach som har velat lämna förhållande. Jag har själv en gång varit i en sån här relation och vet hur enormt kraftfull dynamik som uppstår. Och 2013 startade jag bloggen separation.se, så att det är där jag har nått ut till ganska många människor. Så att det mitt mål är att hjälpa människor som är i sådana situationer. Men nu är det inte enbart det jag arbetar med, men det har blivit en naturlig del av mitt arbete på grund av att jag stöter på det här väldigt ofta.
Hur skulle du beskriva en narcissist och psykopat och vad är egentligen skillnaden?
En person med narcissistisk personlighetsstörning eller starka narcissistiska drag, det är en människa som oftast till 90% skulle jag säga älskar att stå i rampljuset. De har ett omätligt bekräftelsebehov. Den här kvinnan eller mannen, de har det man kallar en grandios orealistisk självbild. De ser sig som att de står över de flesta andra människor. Människor för dem är stenar, trappsteg för att ta sig uppåt till en karriär eller framåt i livet. Och de är ofta väldigt karismatiska, verbala. De säger alla de här rätta sakerna om man är i ett förhållande med en sån här person i början. Så har man då varit singel länge eller man har kommit ut ur ett förhållande som har varit dött på passion under lång tid, då är det lätt att falla för de här människorna. För tänk det karismatiska. De säger alla de rätta sakerna. Man kanske själv är sårbar för att man har varit ensam eller trött på singellivet och liknande. Och då kommer den här mannen eller kvinnan in och bara förför en med storm. Och det är jättestarka psykiska krafter som är involverade i detta. Så det är också viktigt att ha med sig detta. Att för många av de klienter jag pratar med, de skuldbelägger sig själva. Varför såg jag inte varningssignalen? Hur kunde jag vara så dum? Och sen svårigheten att lämna när man väl har upptäckt. Sen ett annat element också, det är att vi ofta ser varningssignalerna. Röda flaggor som fladdrar hårt i vinden. Men vi är så berusade av passion och förälskelse och fysisk attraktion så att vi bara kör på och hoppas på förändring eller kanske resonerar med oss själva i tankarna att det är kanske jag som överdriver. Det kanske inte är så farligt ändå. Han eller hon hade bara en dålig dag. Vem är jag att döma? Och sen snärs vi in i ett försiktigt medberoende där vi accepterar det mesta. För att när självförtroendet är kraftigt nedsatt, vilket alltid blir tillsammans med en narcissist eller psykopat, det är att man godtar, man går med på det mesta. För man är så dränerad på självkänsla, självförtroende, energi.
Skulle du säga att psykopati är en diagnos?
Man kallar det för antisocial personlighetsstörning. Så det är ju en personlighetsstörning. Det är inte en vanlig bokstavskombination eller personlighetsdrag. Det här är allvarliga grejer. Det som gör det så fruktansvärt med psykopater och narcissister, det är att i psykopaten finns det ingen empati. Det kan finnas lite grann i den narcissistiska personligheten. Men det är också viktigt idag, för att det finns också lite att det florerar lite där att man lite slarvigt slänger ur sig att mitt ex var psykopat eller narcissist. Därför att när vi är sårade och förtvivlade och upprörda så känner vi gärna igen en hel del. För att de flesta människor kan ha sådana här drag i sig under vissa omständigheter. Men det som är skillnaden, stora skillnaden mellan en vanlig, så att säga, normal människa och en psykopat eller narcissist, det är att narcissisten och psykopaten saknar förmåga till att se sig själv i spegeln, självreflektion. När de tittar sig i spegeln så ser de en enastående, fantastisk, perfekt människa. Men de ser inte, hur behandlar andra människor? Hur får en partner att känna sig med mig i sällskapet? Hur har mina barn när jag kommer in i ett rum, när jag kommer hem efter arbetet? Hur påverkar mitt sätt att prata och föra, röra mig? Det finns inte i deras värld. De gör det för att de vill, för att de tycker de har rätten till det.
Och hur skulle du säga att en sån här relation utmärker sig med en psykopat eller narcissist?
När man inleder ett förhållande, nästan i alla fall tillsammans med en narcissist, det är att man blir väldigt charmad inledningsvis. Det man kallar för lovebombing, kärleksbombning, där du får höra att du är den mest fantastiska kvinnan eller mannen på jorden. Du är deras tvillingsjäl. Du är den som de alltid har letat efter och längtat efter. Och nu äntligen har de hittat varandra. Så både en narcissist och en psykopat ser till att snabbt ta kontrollen över förhållandet. Och det kan till exempel vara att man känner att man lämnar ifrån sig sin ekonomi till den andra. Det kan vara att personen flyttar in och sen snabbt de styr och ställa, ska ändra inredningen där hemma. Barnen ska uppfostras på ett annat sätt som passar den här personen. Men det är just det där att inledningsvis att man blir väldigt charmad och attraherad. Så jag brukar säga så att ens känslor, attraktion, det är långt ifrån alltid på en sida. Det kan vara oerhört förrädiskt. Därför vi lyssnar inte på intellektet. Vi går nästan bara på instinkterna när vi träffar dem. Tänk den här vackra, karismatiska, sexiga kvinnan eller mannen som uttrycker allt det vi har längtat efter. För en narcissist, de är perfekta att säga det som vi längtar efter, det vi behöver höra. Sen är det ju en stor skillnad också, för att en psykopat behöver inte alls vara någon som vill stå rampljuset. De är ju antisociala. Man kallar ju sociopaten är ju den typen av psykopat som rör sig utanför det normala samhället. En psykopat kan vara högfungerande. De kan vara, hitta bland chefer, människor i höga befattningar, näringslivet etc. De kan komma väldigt långt i samhället, därför de distraheras inte av känslor. Så de kan bara köra på utan hänsyn till andra människor de mår, och inte ens de själva mår, för det känner inte de efter. Om inte de får kraftiga motgångar, då plötsligt faller de ganska hårt.
Kan vem som helst hamna i en sån här kärleksrelation?
Vem som helst, vilken människa som helst kan dras in i deras gravitationsfält. Du kan ha skrivit böcker, du kan vara professor i psykologi och skrivit avhandlingar om psykopati och narcissistisk personlighetsstörning. Du kan ändå trilla dit. Det tar tid att upptäcka de här dragen oftast, inte alltid. Men även om vi ser dragen så rycks vi med. För när vi är påverkade av när attraktionen slår på av dopamin och oxytocin och fenetylamin och alla de här underbara ämnena som vi går igång på. Det gör också att vi går med på väldigt mycket. Jag skulle säga att det är egentligen ingen som är helt immun. Sen är det vissa som är med. Jag menar, är vi till exempel i en fas i livet där vi är sårbara eller att vi nyligen har skilt oss eller är olyckliga i ett förhållande eller är trött på singellivet, så kan vi trilla dit. För att glöm inte en sak, vi människor, vi lever väldigt starkt på hoppet. Så även om vi ser mörka, destruktiva sidor av människor, så hoppas vi att det en dag ska bli bättre. Och sen är en annan sak som är oerhört viktig. de här människorna presenterar inte sig själva som monster i början. De är jättehärliga. De är jättegoda, de skrattar, de får en att skratta. Du berusas av dejterna, resorna, du bjuds med i restaurangbesöken. Det går väldigt fort.
Så vem som helst kan hamna i en sån här kärleksrelation. Och när man då har hamnat, då kommer ju nästa problem. Och det är ju det här temat vi ska prata om här idag. Att lämna en psykopat. Varför är det så otroligt svårt att lämna en sån här person?
Det är många olika faktorer. Föreställ dig scenariot att du, innan du träffar den här människan, hade varit ensam länge. Så har du fått det här ruset, de här härliga kickarna med den här människan. Det gör väldigt ont att mista det, för någonstans så finns det stunder det här har varit fantastiskt och är fantastiskt. Och när någon lovar saker, att nu blir det förändring, nu ska det bli vi, jag ska inte utsätta dig för detta fler gånger, så börjar vi tvivla. Jag kanske tänker, ja, det kanske kan bli vi, om vi skulle gå och prata med någon, om vi går i terapi, om vi träffar någon terapeut eller en coach, så kanske vi kan hitta tillbaka till varandra. Sen ett annat element i det också, det är att vi kanske känner oss rädda, hotade. Vad ska hända om jag lämnar? Kommer han att förfölja mig eller hon? Vad kommer hända med mina barn? Kommer han eller hon lämna ut mig på sociala medier? Vi har rädslan också. Och den mixen rädsla och attraktion är väldigt, väldigt kraftfull. Så att när jag ibland hör människor säga, men bara lämna, du måste gå. Ja, det är riktigt. Men den stora utmaningen eller den förfärliga svårigheten, det är att faktiskt kunna klippa banden och gå. Det är en lång process. Och många jag pratar med, de hamnar i skam. För de vågar inte berätta för vänner och familj att de har trillat dit och börjat träffa den här kvinnan eller mannen ännu en gång.
Vad är det som händer i hjärnan när man har en sån här person i sitt liv?
Återigen, kombinationen attraktion, förälskelse. Psyket inom oss kanske är helt utan att vi älskar den här personen. Sen samtidigt så får vi höra att vi är feta, att vi är för smala, att vi är dumma, att vi är outbildade, att vi inte har ett bra liv, att vi bor i fel bostadsområde, att vi har fel inredning, att vi klär oss fel, etc. etc. Det här slår ner självförtroendet och det gör oss oerhört sårbara. Så vi hamnar också i ett läge där vi någonstans tror att den här emotionella förövaren faktiskt är den enda som kan rädda oss. Vi tror någonstans att om vi dricker av den här cocktailen, det här förhållandet, om vi bara får till det, det är som att dricka gift och hoppas på att det är medicin. Hjärnan blir extremt stressad av de här pendlingarna mellan hopp och förtvivlan. En av dem får vi höra hur underbara vi är, hur vackra vi är, bästa sexet vi har haft får vi höra. Och sen timmen senare får vi höra att vi är värdelösa. Och tänk vad det gör med psyket. Att du inte vet riktigt när det kommer ett emotionellt övergrepp eller ett fysiskt. Och sen ibland kommer det en smäkning, känslomässig smäkning, där vi känner oss så sedda och bekräftade. Och så plötsligt nedvärderingen igen. Och det pendlar. Det skapar enorm stress i hjärnan. Därför när vi är rädda så är vår urtidsdel i vår hjärna, den utsöndrar ämnen i kroppen för att vi ska kunna fly. Adrenalin till exempel, som rusar ut i stora lårmusklerna i benen. Och det är för att vi ska kunna fly från faran. Det är en del, gammal del i oss. Men vi blir kvar. Så adrenalinet blir kvar i våra kroppar och det sliter på kroppen och sliter på hjärnan. Det kan ge hjärnskador att bli kvar i en sån här destruktiv relation. Förfärlig tanke.
Och sen tänker jag också, när man är i sån obalans i hjärnan på grund av hur man blir behandlad i en sån här relation samtidigt som man mår otroligt dåligt men å andra sidan fortfarande lever på hoppet. Det gör ju det fruktansvärt svårt.
Det gör det, för tänk dig själv att ena kvällen, säkert kvällen innan, en fredagkväll, så har ett kaos och bråk. Du går och lägger dig helt förtvivlad och gråter och vet inte vad du ska ta vägen. Och du vet att du måste lämna. Men du kanske kalkylerar, som vi alla gör, var ska jag ta vägen, var ska jag bo någonstans? Kanske flyttar till en annan stad. Och så nästa morgon är det romantiskt. Han eller hon kommer att servera fokus på sängen. Och så känner vi äntligen, för vi vill ju inte ha kvar den här jobbiga känslan som var på fredagkvällen. För på lördag morgon är det helt underbart. Vad så håller på sådär och växla.
Det blir lite att man förnekar verkligheten också, kan jag tänka mig.
För det är för smärtsamt att se hur illa det är. Så vi lyssnar på vad den här kvinnan och mannen säger. Nu ska allting bli bra, nu äntligen. Jag ska aldrig mer göra dig illa. Och så tror vi ju på det, för det är det vi så innerligt längtar efter att få höra.
Vilka konkreta tips skulle du ge till den som lever med en psykopat eller narcissist? Då pratar vi om kärleksrelationer. Var börjar man någonstans?
Det första är att erkänna för sig själv vad det är, hur fruktansvärt illa man sitter fast. Sök information, lyssna på poddar som denna, läs bloggar, läs böcker, gå på föreläsningar, lyssna på webbinar. Ta reda på så mycket du kan om vad detta handlar om. Se till att bra människor du kan prata med, några få som verkligen lyssnar och förstår vad du går igenom, som kan se dig i ögonen och säga, jag vet att det är jättesvårt för dig, vi finns här. Du behöver sunda, bra människor i närhet. Och sen behöver vi, och det här är det svåra, det är att kunna gå även om vi får en förfärlig ångest, rädsla inom oss, ensamhet. Skuldkänslor som vi kommer att läggas på oss. Hur kan du lämna mig? Jag som har gjort allting för dig. Eller att vi känner oss ekonomiskt pressade. Trots alla dessa starka känslor som vill låsa oss och förlama oss kvar, så behöver vi göra allt för att gå och ta hjälp av dem som kan och vännerna som jag nämnde här. För att det är mycket sällan som den rätta känslan eller de bra tankarna kommer till så att vi bara känner, ah, nu lämnar jag. Utan det är en process där vi faktiskt ofta behöver gå emot det vi känner djupt här inne. Och jag menar, de här människorna vet bara på att fånga in en igen. Är du ensam den här kvällen, dimper in ett sms, saknar dig, tänker på dig, vi måste träffas och prata, jag behöver avsluta eller vad de säger. Så i den stunden vi sårbara, det är väldigt lätt att träffa dem igen. Så det stora, viktiga, och det är en annan sak, alltså nu pratar jag om man inte har barn, men det är nollkontakt och det är att bryta helt och gå igenom den här avgiftningen, den här emotionella utrensningen, den är helt avgörande för att komma vidare. Har vi barn är det en annan, helt annan situation, för där måste vi oftast ha en viss kontakt, men se till att hålla en kort, praktiskt, gå inte in i känslor, även om den här personen, vilket de alltid försöker, locka dig in i ett känslokaos för att därigenom kunna kontrollera det. Så det är jätteviktigt att inte hamna i det.
Vad skulle du säga är det viktigaste man kan göra för att inte falla tillbaka?
Inse på djupet att det vi känner är inte alltid det vi ska följa. I vissa fall så är de här överlevnadskänslorna, spring och vänd dig aldrig om, de ska vi följa. Men sen har vi de här andra som är lite mer luriga. Det är de som säger till oss, men tänk om det var jag som överdrev. Han eller hon har kanske förändrats nu. Vi tycker att vi får tecken på att de har blivit mjukare i tonen. Men det är nästan alltid av strategiska skäl som de mjukna, för att kunna fånga in oss igen. Så här är det. Ett förhållande som slukar vår energi och vårt självförtroende, det ska vi akta oss för till varje pris. Och det behöver vi påminna oss själva med när vi har gått. Du kommer ha abstinens i veckor, kanske i månader, där du kommer vara på väg att trilla tillbaka igen. Hitta någon att prata med som du snabbt kan ringa eller smsa och säga, nu är jag på väg att trilla dit igen, snälla hjälp mig. Jag jobbar med jättemånga sådana människor i den situationen som kunnat skicka ett meddelande och sagt, tänker du på detta? För man behöver på något sätt ett mentalt ankar i det här kaoset man går igenom. Och det blir lättare, det är extremt viktigt att få fram detta. Det blir lättare med tiden. Den väl rätta använda tiden läker de känslomässiga såren. Det är precis som du får ett benbrott eller skrapar upp ett sår. Kroppen läker, psyket läker. Men där är det extremt viktigt att inte ha kontakten och skydda sig till varje pris. För återigen, om vi följer känslorna så kommer vi att pendla hela tiden. Men om vi följer våra värderingar. En värdering är till exempel att jag har den mänskliga rättigheten att behandlas väl i ett förhållande. Jag har den mänskliga rättigheten att sova gott om nätterna. Jag har den mänskliga rättigheten att få vara den människan som jag är utan att bli tillrättavisad eller att någon ska ändra på mig. Och påminna oss konstant om detta och säga till oss själva, den här kvinnan eller mannen älskar inte mig, även om jag har blivit inbillad att tro det. Och jag älskar egentligen inte honom eller henne, även om det känns så. För att kärlek bygger på två människor som respekterar varandra, som har tillit. Inget annat ska så att säga ställa till det där för oss. Och kom ihåg detta i dig själv. Jag förtjänar att vara lycklig. Jag förtjänar att sova och leva det livet som är mitt liv. Låt det bli som ett mantra när du känner dig som mest sårbar. Kanske är på väg att ta kontakt eller svara på kontakt. För en sak kan du vara säker, ni som lyssnar, när det gäller den här typen av människor. De kommer alltid försöka fånga in dig.
Nu har vi pratat om kärleksrelationer där man då inte har barn. Men vi ska även prata om andra sammanhang där det är i princip omöjligt att lämna och bli befriad från en sån här relation. Exempelvis då om man har barn med en psykopat eller narcissist. Hur gör man då?
Om man har formellt separerat eller skilt sig. Om man till exempel, som är väldigt vanligt i det här landet, att man har barn varannan vecka. Då är det jätteviktigt att man håller sig till enbart en formell kontakt med den här personen. Gärna via mail. Undvik gärna sms, för sms kan komma väldigt nära. Mail är en mer formellt sätt att kommunicera. Vid överlämningen, försök i de fall där barn är lite äldre att det sker genom skola eller dagis så att du inte behöver gå hem och hämta eller lämna personen. Om inte det går att lösa och det ändå måste ske från hem till hem så att säga, släpp inte in personen i ditt hem. Gå inte in till den andra även om när det är du som ska lämna eller hämta. Hälsa på barnen, krama om dem. Om ditt ex, psykopat, narcissist, försöker sätta igång samtal med diskussioner framför barnen, så säger du, vi tar det via mail sen och sen går du. Bli inte kvar i situationen. Observeras, jag säger det igen, gå inte in till den här personen i deras hem. Släpp inte in den här personen i ditt hem. Om en sån här människa ändå kliver innanför din tröskel och de beter sig hotfullt, har mobilen nära, så säger du, jag ska börja gå på toaletten. Och så ringer du 112 och berättar vad som händer om det är en hotfull situation. Där du känner att det är fara för dig och barnen. Så får det gå till. För att så fort den här typen av övergrepp, emotionella eller där blir hotfullt och barnen är där, så måste man avvärja den situationen. Och klarar man inte det själv, så finns det myndigheter som tar hand om det. I vissa fall kanske man får se till att ha en vän eller en annan släktingen, familjemedlem med sig varje gång det sker sådana här överlämningar. För de flesta, inte alla, men de flesta fall tenderar de här människorna att skärpa sig då.
Du pratade lite tidigare om att man också använder barnen som en sorts medel till kontroll. Hur ska man hantera sånt?
Detta är en av de svåraste utmaningarna för en människa som har barn. Barnen används som verktyg i en kamp för att kontrollera. Och det finns inga enkla råd där. Men återigen, håll kontakten så minimal som det bara går. Jag vet att det är förfärligt för dig som förälder att veta att de dagarna som dina barn är hos den andra, så är du förmodligen livrädd för att den här kvinnan, mannen, ditt ex manipulerar, pratar illa om dig, försöker köpa barnens lojalitet genom att ta med dem på alla möjliga härliga aktiviteter. Köpa presenter till dem, muta med pengar etc. De här människorna gör så. Och det jag märker också när jag pratar med många klienter, det är att när barnen kommer till dig så är de ofta väldigt agiterande, arga, stressade. Det kan ta ett par dagar innan de landar i din hemmamiljö, innan du känner igen dem igen. Så var beredd på detta också. Att barn till den här typen av människor, de kan aldrig visa vad de innerst inne känner, försöker de dölja. För att om de visar sina känslor, vad de tänker, oro och liknande, så kommer det att bli sanktioner mot barnen. De kommer bli bestraffade på ett eller annat sätt. Det kan vara genom tystnad, det kan genom en massa utfrågningar, förhör om, träffar mamma eller pappa, hon träffar någon ny, vad gör mamma eller pappa när ni är där, pratar hon med någon. Alltså det blir alltså en enorm stress för de här barnen. Så det behöver vi också vara insatta i och känna till. Så det här är något av det värsta vi kan vara med om som föräldrar. Den maktlösheten när din dotter och son är hos den andra. Och ofta blir det faktiskt också vårdnadstvister i de här fallen.
Men vi kan säga så här, när barnen kommer då till sin förälder efter en vecka till exempel när man har bytit. Att bemöta med lugn. Är det bästa man kan göra då?
Absolut, definitivt. Gärna distrahera dem. Kom, ska vi åka till ta en varm choklad någonstans? Ska vi komma mormor och far på besök, farmor och farfar. Nu ska vi träffa dem, nu blir det jättebra här. Vistas mycket med barn i naturen, har lugnande effekt om man har den möjligheten. kanske behöver de sitta ner och rita om det är lite mindre barn, eller att man pratar med dem. Och är det äldre barn, hjälper dem att sätta ord på sina känslor. För att de är som sagt ofta väldigt stressade. Jag menar, ett barn som har en förälder som är psykopat eller lider, har en narcissistisk personlighetsstörning, det är som sagt inte normala människor det här.
Hur ska de här barnen göra om de har en förälder som är psykopat eller narcissist? Hur gör man när man har en sån här förälder? Jag menar, även i vuxenlivet kan man ha en sån här förälder.
Ofta vet ju inte de här, om det är särskilt de mindre barn, de har inte en aning vad psykopati eller narcissism är för någonting. De oftast bara känner någonting är fel, det stämmer inte detta. Så det viktiga är, när du har dina barn, att exponera dem för sunda förebilder så de får se hur bra relationer ser ut. Som jag sa här tidigare, som är oerhört viktigt, de äldre barnen behöver lära sig att sätta ord på vad de tänker och känner. De yngre barnen kanske behöver rita och läka av sig stressen, så att de får ur det sina kropp, ur kroppen, så att den här enorma belastningen av att ha en sån här förälder. Sen glöm inte heller att ibland i de här föräldrarna kan de vara helt fantastiska. Det är just det här oförutsägbara, att det kan vända. Att när de inte tål stress, föräldrarna, barnen har egen vilja, när läxorna inte fungerar, när det är för mycket matinköp och liknande, då blir det kaos.
Och vuxna som har en förälder som är psykopat eller narcissist?
I vissa fall kanske man behöver klippa banden helt. Träffas av en fika, men inte några längre perioder. Och undvika att låta de här ta över och prata för mycket känslor med dig. Så håll återigen den här lite formella, distanserade kontakten. Det är ett sätt att klara sig. Men är det allvarliga fall, då rekommenderar jag att bryta kontakten. Sen i de andra där man känner att man ändå vill ha en kontakt, då får man se till att hålla den kontakten väldigt formell. Och då kommer du utsättas för skuldbeläggande. Du träffar inte din gamla mamma och pappa. Hur kan du göra så mot jag som alltid har funnits där för dig? Det får vi också ha med i beräkningarna. För i alla fall när du är en psykopat och narcissist, det är att du kommer bombarderas med skuldkänslor. Därför det är ett sätt att kontrollera dig. Jag som har gjort allt. Jag som alltid har ställt upp. Och så känner vi, det kanske stämmer. Och sen blir vi medgörliga, blir tillgängliga. Sen har de kontrollen. För glöm inte, de här personerna har alltid som mål att du ska tvivla på dig själv. För när vi tvivlar på oss själva, då blir det väldigt mycket lättare att styra. Så att jobba med självkänslan och självförtroendet, stärka sig själv efter det här traumat som du har varit med om, det är jätteviktigt, helt avgörande. Ta all hjälp du behöver för att kunna komma dit. För när du förändras, då tvingar den här andra personen att förändra beteende också.
Att ha levt i ett sånt här hem och blivit uppfostrad av den här typen av föräldrar, är det här något som påverkar den kanske resten av livet, och hur befriar man sig från det här?
Man påverkas definitivt. Jag menar, som barn behöver vi känna oss trygga, bekräftade, sedda, älskade, att vi är unika och att vi är som alla andra, att vi är normala. Att vi kan visa våra jobbiga känslor utan att bli satta på plats, att säga, föräldern. Så det här påverkar oss jättetidigt i livet. Och det är ingenting vi kan göra oss av med. Det finns det. Men i vuxen ålder kan vi lära oss att förhålla oss till det. Och där är ju ett område, det är att förstå vad vi har varit med om. Att sätta det, så att säga, i en kontext där vi förstår, det finns psykopater, det finns narcissister. Kanske var mamma eller pappa så här. Och sen hitta någon att prata så vi kan sortera. För det är så här att när vi hör vår egen röst berätta vad vi har varit igenom, då är det precis som det klarnar. Det är som att lägga ett pussel. Vi behöver få se det här pusslet så att vi ser bilden, så att vi kan förstå, detta har jag gått igenom. Därför reagerar jag som jag gör i vissa situationer. Därför kanske det är svårt för mig med relationer, för jag har ett trauma tidigt med mig någonstans. Men som allting annat, allting kan läka. En bra människa, bra sammanhang, att skapa sig mening och syfte i livet. Allt det här är läkande. Så det är ingen livstidsdom, även om vi har växt upp med en förälder som är psykopat eller narcissist.
Finns det någonting annat som du skulle vilja lyfta fram och förmedla?
När vi är i ett sånt här förhållande med en sån här personlighet, eller vi har eller haft föräldrar som är så här, så i många fall har vi utvecklat ett medberoende. det är att vi raderar ut våra egna gränser, våra egna behov, för att inte väcka, inom citationstecken, björnen som sover, den här personligheten. Så det är också något vi behöver träna oss själva i, att kunna uttrycka våra behov för ett nytt förhållande med nya människor. Jag behöver detta. Här går mina gränser. Det här kan jag inte gå med på. För narcissister och psykopater, de ser till att få som de vill. Så vi kan ha gått med på massa, gått över sexuella gränser som vi känner att det hade vi inte velat göra, men vi gjorde det för att vi var rädda att mista den här kvinnan eller mannen. För ofta är rädslan, tänk om han eller hon går och träffar någon annan och blir en bättre människa. Det här hör jag jätteofta från klienter. Jag vågar inte lämna honom eller henne. Tänk om han blir helt främmande. Tänk om han blir en underbar man, pappa, när han träffar någon annan. Så vi lever kvar i detta, hoppas. Vi behöver skydda oss själva, våra kroppar, våra hjärnor för de här människorna. Återigen, sök kunskap i ämnet. Förstå också att attraktion och förälskelse och det du tolkar som kärlek inte alltid är som det verkar vara. Och framförallt, ett sunt förhållande och äkta kärlek, det gör att du tycker om den personen du är i det förhållandet. Du tycker om den du är. För att den människan tar fram de bästa sidorna i dig. Det gör aldrig en psykopat eller en narcissist. De får dig ständigt att känna dig otillräcklig och värdelös. Så skydda dig från detta till varje pris.
Och vill man lyssna på fler avsnitt med relationsexperten Mikael Larsen, så lyssna på avsnitt 2 i säsong 1. Och vill man lyssna på fler avsnitt av Älskade psykopat, så finns nu 2 extra avsnitt ute exklusivt på Podplay. Så gå in och lyssna på podplay.se eller appen Podplay. Podplay.